ska jag läsa ett par bibelord som inledning. Första från Johannes kapitel 8, vers 34. Jesus säger: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Inte det mest upplyftande kanske bibelordet så här som inledning, men jag hoppas att ni, om ni hänger med till slutet på min predikan, så hoppas jag att det klarnar för er så småningom. Jag ska läsa ett bibelord till från Romarbrevet. Jag ska bläddra fram både i min bibel och på, han är inte bra Mattias, han var med. Romarbrevet 1, 18-20 och 28-32. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper och hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. Och från vers 27. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga ting, tänkesätt, så att de gjorde det som inte får göras. Uppfyllda av all slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund och blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar, de föraktar Gud, de är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja, än värre. De tycker det är bra när andra gör det. Nyligen satt jag i en bil tillsammans med mina kollegor, med Pernilla och Jönsson. Han nu sitter, där är han. Och vi hade varit på en pastorsdag i Hässleholm. Och på vägen hem så diskuterade vi bibelstudiet och det ämne som hade varit uppe där. Och vad för Gud, vilket straff som Gud ger till de människor som syndar. Alltså när vi gör, om vi vänder oss bort från Gud och syndar, vad är straffet när vi går mot Guds vilja? Och vi läste just, vi funderade lite grann, och egentligen mest jag, runt vers 27 där. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Vad är straffet för synd? Ja, men det var vi ganska överens om. Det som Bibeln säger är att syndens lön är döden. Ja, så långt det var vi med. Det är Bibeln väldigt tydlig med. Men finns det ett straff för synden redan här och nu? Straffar Gud den som syndar? Vi vet, skickar Gud en blixt så fort vi syndar? Skickar Gud en blixt eller eld och svavel från himlen? Det vet vi att det, så händer det ju inte. Det kan man läsa lite i Gamla testamentet. Det hände då när de gjorde saker, så hände det saker från himlen. Så är ju inte Gud idag på det sättet riktigt. Att han straffar på en gång. Men finns det ett straff ändå som Gud gör? Alltså straffar, det som vi konstaterade, det som vi läste i texten och som vi hade funderat över i bibelstudiet i Hässleholm, det var att det straff som Gud ger de människor som vänder sig bort ifrån Gud och syndar, det är att han låter dem leva kvar i sin synd. Alltså han lägger inte på något nytt straff, utan man får leva kvar i synden. Vi vet ju att de människor som syndar och vänder sig till Gud, där finns det förlåtelse och befrielse från synd. Då säger ju Romarbrevet 8, vers 1 och 2. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från synden och dödens lag. Och det som jag citerade för Romarbrevet 6. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Alltså om man har syndat och vänder sig till Gud, då finns det ändå befrielse och få. Men om man vänder sig från Gud, så verkar det som att Guds straff då är att låta de människor som syndar leva kvar i sin synd. Och det där var inte helt enkelt, kan jag säga. Jag har funderat och brottats vid, vänt ut och in på det där sen i Hässleholm. Det var i början på mars, tror jag. Var det Jönsson? 15 någonstans, va? Ungefär. Så det är ett antal år sedan. Så att om inte ni hänger med, så ska jag försöka förklara det. När jag funderar över det där, för jag har inte kommit ifrån den där bibeltexten, så kom det en film till mig. Eller jag kom att tänka på en film i alla fall. The Mission från 1986. Vi ska se en sekvens från den alldeles strax. För er som inte har sett den ska jag förklara. Det är en film som utspelar sig i 1700-talets Sydamerika, i djungeln. Det är gränsen mellan nuvarande Argentina och Brasilien. Så är det en jesuitpräst som kommer dit till indianstammen och grundar en missionsstation. Han, i den ogenomträngliga djungeln, så omvänder han, ska läsa rätt, gurianit indianerna till kristendomen. Samtidigt finns det en man som heter Rodrigo Mendoza, som är legosoldat och slavhandlare. Han reser runt i samma område och tar indianerna till fånga och säljer dem som slavar. Vid ett tillfälle så kommer han i konflikt med sin bror, och han dödar sin bror i en duell. Och så inser han att det var inte så bra. Så han söker upp den här jesuitprästen och han ber om botgörelse. Och botgörelsen för Rodrigo Mendoza blir att han får ta hela sin militära utrustning, allt han hade, och släpa på den genom hela djungeln till den här missionsstationen, där han ska möta de indianer som han tidigare har tagit till fånga, eller deras familjer och vänner och så vidare. Det är en enorm slitsam resa. För er som har sett filmen, jag talar om, ni kommer att se en del av den, inte hela filmen, den är lång, det förstår ni. Men han kommer ju till den här indianstammen långt upp i djungeln, och så ska han möta de där som jag sagt, som han har tagit till fånga, deras familjer och vänner tidigare och sålt som slavar. Och syndens lön är ju döden. Men vi ska se vad det är som Mendoza möter, och sen ska vi gå vidare därifrån. Jag ska flytta på den där så länge, så vi ser om det funkar tekniskt här. Rodrigo Mendoza möter förlåtelse och befrielse från syndar i mötet med indianerna. Jag vill också säga att filmen visar ju den katolska kyrkans bild av synd och botgörelse. Mendoza fick bära på sin synd, som i det här filmen beskrivs som den här, hans gamla liv i rustningen, han slet och han kämpade genom hela djungeln, och till slut fick han förlåtelse och befrielse från synd. Jag tror inte, och vi tror inte på den formen av botgörelse. Därför att när jag läser Bibeln så ser jag ingenting som säger att det finns något som vi människor kan göra som gör att vi blir syndfria. Utan det Bibeln säger är att förlåtelse och befrielse från synd ges av nåd av Gud själv när vi vänder oss till honom. Jag tror inte på den katolska kyrkans teologi om botgörelse, men jag tror på att det finns förlåtelse och befrielse från synd hos Gud. Det är jag helt övertygad om att det finns. Så att min poäng med att visa den här filmen, det är att varje människa bär på synd. Och att Guds straff här och nu är att den människa som vänder sig från Gud får leva kvar i sin synd. Alltså bära på hela sin synd själv. Om man nu skulle tänka sig in i den här bilden av Mendoza, att han skulle välja att vända sig från Gud, så skulle det innebära att han fick släpa på sin rustning, alltså hela den här synden som i filmen symboliseras av allt annat gammalt i hans liv som är fångat i det där nätet. Det skulle han få släpa på genom djungeln upp till missionsstationen, men också inte bara dit utan genom hela sitt liv. Om man inte vänder sig till Gud så fick han bära på allt det där själv. Och det här blir lite problematiskt när man försöker tänka och möta den här funderingarna omkring synd. Att Gud låter den som syndar, om man inte vänder sig till Gud, leva kvar i sin synd. Därför att den som inte upplevt än så länge, inte vänt sig till Gud och upplevt befrielsen från synd, vet ju inte riktigt hur det är att leva utan synd. Alltså få den där befrielsen. Att få lämna allt det där gamla bakom sig. Allt det där man har upplevt som man har gjort, saker som man har gjort mot andra människor eller som andra människor har gjort mot en själv, eller saker man har gjort mot sig själv eller vad det nu är för någonting man har i sitt bagage i hela sitt liv som man släpar på olika anledningar. Om man inte har mött Jesus och bett, fått förlåtelse, upplevt frälsningen, så vet man inte hur det är att vara befriad från det. Men när jag möter människor som har brottats med livet, lik Mendoza, släpat på liknande upplevelser som Mendoza, och som har kommit till Jesus och mött befrielsen, de beskriver den enorma lättnaden det är att få förlåtelse. Jag vet att ett av orden för LP:s verksamhet är just befriad, visst är det så? Därför har man burit på någonting tungt genom kanske hela sitt liv i allt möjligt, så är livet ibland väldigt tungt att bära på. Och man vet inte hur man ska klara sig. Hur ska jag överleva? Och någonstans så kommer man till den punkten. Jag vet inte. Men så möter man på olika sätt Jesus. Någon som vittnar, någon som berättar, någon som talar om vad det är för någonting, och man hittar, det finns någon, och så berättar man att det finns befrielse och förlåtelse för honom, och så möter man den där känslan, upplevelsen, att allt det där bagaget, tänker nu, jag vet, förstår att det var, tänker, men då så, det var ju inte lätt att släpa den där stora rustningen i det där jättelika nätet. Tänk vilken befrielse det måste varit när han blir fri från den. Och det är lite av det många människor upplever i mötet med Jesus Kristus. Att det blir, man blir nästan så att man flyger. Därför att det är så lätt helt plötsligt. Därför att det man har kämpat med själv, försökt gjort sig av med, det har inte gått. Men så kommer man i mötet med Gud själv. Och han gör det möjligt. Det är en svår beskrivbar känsla det där, att beskriva lättnaden, befrielsen, förlåtelsen, allt det där som man har blivit fri ifrån. Inte för att jag själv är duktig och kan någonting, utan för att det är någon annan, Jesus Kristus, som har tagit mitt straff, tagit allt det där som jag inte kunde göra, alla mina fel och brister på sig istället. Han tog det. Han lättade bördan och slängde den bort. Kung David beskriver det i psalm 32. Ska jag bläddra fram här? Hur känslan var för honom. För det där är att man, när man lever med någonting som man har upplevt, så är det ibland väldigt, väldigt tungt. Det kan vara, ja, det kanske kan tänka själva. Så här säger han i psalm 32. Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek. Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrar mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och min skuld. Kung David upplever en enorm lättnad när han kommer till Jesus, till Gud själv, och säger förlåt. Livet kommer tillbaka. Han håller på att gå under. Och det finns ju alla möjliga personliga berättelser hur man har upplevt, kämpat med sin synd, sitt liv, och sen hur befriad man känner sig efteråt. Ibland tror jag att vi som vuxit upp i kyrkan, som inte har ett trassligt liv, vi brukar säga det där, men och tänk om jag hade haft ett trassligt liv så jag ändå fick en rejäl frälsning. Det vill man ju inte ha ändå. Det är inte så att man önskar ett dåligt liv eller ett jobbigt liv bara för att man ska få befrielse. Jag är tacksam för att jag inte haft det. Men ibland avundas jag de där fantastiska frälsningshistorierna från det där extremt jobbiga till det där fantastiska befriande. Och ibland tror jag att vi som har vuxit upp i kyrkan, som jag tror att de flesta av oss har ingen historia som ändå så här, ingen jättehistoria som vi har släpat på och inte upplevt den där enorma befrielsen, men jag vet att några har det. Jesus mötte också den där miljön där han möter en kvinna, vi kan läsa om henne i Lukas 7, där han möter en kvinna som har liknande historia som Mendoza. En synd som hon släpat på som var jättejobbigt, och hon upplever befrielsen. Hon är så glad över att möta Jesus, och hennes glädjetårar gör så att hon kan tvätta Jesu fötter. Hon torkar hans fötter med håret. Så glad är hon för att känslan över att få bli fri från den där synden, det där skulden, allt det där jobbiga som hon hade burit på. Och så blir hon fri i mötet med Jesus. Och hon är så glad så att hon gråter. Så att tårarna blir så mycket så att hon kan tvätta fötterna på Jesus. Då gråter man mycket. Men det gör också att folket runt omkring, de börjar så, ja men hallå, så där mycket kan man väl ändå inte. Hennes tacksamhet stör ordningen. Det är då Jesus säger de här orden. Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som har fått lite förlåtet visar liten kärlek. Ni förstår ju där tacksamheten och kärleken till Gud är lite avhållet däremellanåt. Därför att de här som har fått en jättelik syndskuld befriad från den lättnaden, är klart att den är ju, tacksamheten är ju så mycket större än de som har en liten skuld eller synd man blir befriad från. Man nu ska väga de där sakerna, men livet har ju sett olika ut för oss alla. Det kan, tror jag ni kan hålla med om. Ingen av oss har ett liknande liv. Men det här är brottningskampen. Därför att vi har ju mött de där människorna som är så där överlyckliga för mötet med Jesus. Och vi får ni erkänna, några av oss i alla fall, kanske att vi har reagerat lite misstänkt att då får de väl ändå ge sig. Så glad kan man väl ändå inte vara för mötet med Jesus. Finns det någon ordning på det hela? Men det är klart att människor som har en sån här, tänk Mendoza, han är ju befriad. Tänk den där, det är ju enorm tyngd. Det är ju bara, det är en symbol, för det är inget vi släpar på fysiskt så, det är ingenting. Men det finns ju inom väldigt många människor en sån börda så att livet känns tungt, känns enormt meningslöst, som bara känns, bara man tycker att livet är helt utan mening och ljus och hopp. Om man då möter Jesus så att man känner att man blir befriad och känner att man väger 3 ton mindre, man bara flyger fram, det är klart att den glädjen syns och märks. Och den smittar av sig på ett bra sätt. Jag önskar att vi alla kunde få uppleva den känslan, den glädjen i Jesus. Att han har förlåtit oss all vår synd, allt det vi bär på olika sätt. Att vi inte tittar snett på dem som är så där glada så att de kan till och med sina glädjetårar tvätta Jesu fötter. Jag skulle vilja säga till dig som bär på synd, och det gör vi alla. För bibelordet säger att alla människor har syndat, gått miste om härligheten från Gud. Så här är det. Om du kämpar med livet, precis som Mendoza gjorde, och släpar på en historia, vad det än må vara för någonting. Det är bara någonting mellan dig och Gud. Du vet själv vad du har upplevt och du kämpar med. Om det är långt tillbaka i historien eller om det är precis nyligen, det spelar ingen roll. Grejen är ju det att en börda som är liten till att börja med, den blir ju tung med tiden. Vi brukar det ibland i barnverksamhet och ungdomsverksamhet köra det testen om att hålla ett mjölkpaket rakt ut. Och det är ju ganska lätt i början. Så känns ju vissa saker i livet. Men efter någon timme och par så är det ganska jobbigt. Och så är det med saker vi upplever, lätta saker. Men behöver vi på dem tillräckligt länge så blir det tillräckligt det känns som att mjölken väger 25 ton i slutet på något sätt. Det är ju så. Det är så att går man vissa känslor och upplevelser länge så blir det tungt att bära på. Till dig som känner att du bär på olika saker. Det spelar ingen roll om du har kommit till Jesus förut eller om du aldrig har gjort det. Egentligen för mest riktiga med dig som aldrig har vänt dig till Jesus någon gång förut. Det finns befrielse och förlåtelse att få. Om du aldrig har tidigare vänt dig till Jesus i bön, gör det idag. Därför att han kan befria dig från det du kämpar med, du brottas med. Vad har du förlorat egentligen? Vad skulle det kunna ske? Vad skulle kunna gå fel? Ja, det värsta som ska hända är att du får leva kvar i det liv du har. Men tänk om du med din bön gör att det blir befriad. Kanske det är värt att be en bön. Jag möter de där historierna ibland. Jag möter människor som till slut kommer någonstans ner i livets botten och till slut inte riktigt vet vad man ska ropa, så ropar man till slut ändå till Gud och så händer det någonting. Kanske det är din dag idag att för första gången ropa din bön till Jesus. Förlåt mig. Han sträcker ut sin hand. Han befriar dig från den där bördan som du har. Eller så har du kommit till Jesus förut, men så har det hänt saker i ditt liv. Du brottas med olika saker. Det finns förlåtelse och befrielse för dig igen. Guds nåd är oändlig. Guds kärlek är fantastisk. Den överbrygger allting. Den tar inte slut. Den räcker till dig igen. Och igen. Och igen. Den tar inte slut. Det du behöver göra är att vända dig till Jesus. Därför att du själv kan aldrig kunna bli fri från den börda du bär på själv. Men när du vänder dig till Jesus så händer det någonting. Därför att i första Petrus 1:9 så står det: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Det är det du behöver göra. Idag finns möjligheten att bli fri från de bojor som du känner binder dig av synd, av upplevelser, av traumatiska saker eller vad det nu är för någonting som du brottas med i ditt liv. Det finns möjlighet att Jesus befriar dig från de bojorna. Han kan göra att du får se igen. Han kan göra att du får liv igen. Att du känner att det finns hopp, det finns ljus in i ditt liv en gång. Därför att Jesus är här för att möta dig. Han kan befria dig. Han kan förlåta dig. När du vänder dig till honom. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du gav ditt liv på korset. För vår skull. Och vi får stå befriade vid ditt kors. Tack för att vi får förlåtelse, vi får rening, vi får befrielse från synd hos dig. När vi vänder oss till dig. Jag tackar dig för det, därför att du befriar oss från bojor som håller oss fast, som låser oss. Hos dig finns friheten, Jesus. Jag ber för var och en här inne. Särskilt för den som aldrig tidigare har bett till dig, som har vänt sig till dig. Möt dem idag. Fyll dem med frihet i ditt namn, Jesus. Låt dem få känna sig att de svävar efteråt. När de känner att all den där tyngd de har burit på så länge, den är nu borta. Och alla som bär på olika saker idag, låt dem få möta din kärlek och din nåd. Alla som vänder sig till dig, kommer befrielse, kommer tröst, kommer rening, helande, upprättelse på olika sätt. Låt dem få, alla oss här, känna att vi går lättare härifrån därför att du har lyft vår synd av vår skuldrar. Amen. Be kören och gänget komma upp igen. De ska leda oss i lite lovsång. Och jag vet att den första sången är Amazing Grace, visst är det så? Som är, texten lyder i den här tolkningen att kedjorna är borta. Jag är befriad från det som jag släpar på, det som har bundit mig tidigare. Det finns befrielse att få därför att Guds nåd är oändlig. Kärleken är oändlig. Där får du innesluta så det finns möjlighet att söka lite böneplatsen på er högra sida under de sånger som följer. Eller så får du knuffa på någon i bänken, eller så får du bara sitta där och ropa till Gud. Gud möter dig där du befinner dig. Det spelar ingen roll var du är någonstans. Men det finns möjlighet att när du vänder dig till honom få förlåtelse och befrielse från det som du släpar på i ditt liv. Möt honom. Ta emot den möjligheten.